Jag kommer att tala predikan nu två söndagar i rad. Och det här blir del ett av två. Vi kommer att fokusera lite grann på de här processerna. Tankemönster. Hur du kan också förändra din situation. Hur du kan vara med och bli en förändringsledare. För det krävs en hel del att också processa saker i ditt och mitt liv. Ingenting kommer bara av sig självt. Jag tror inte att vi tror det heller. Men det är också jätteviktigt vilka val vi tar. Hur våran hjärna fungerar. För den kan ibland gå bakvägen. Men den är tänkt att gå framåt. Och vi kan ibland fastna vid sånt som har skett i historien. Och det till och med hindrar oss att våga ens drömma och tänka framåt. Vi ska öppna Bibeln först i Hebreerbrevet 13. Det står där ett mycket, mycket känt bibelsammanhang. Ni har det på skrinen. Det står så här. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Och det här är ju helt fantastiskt. Att Jesus, han förändras inte. Utan Jesus som är ditt och mitt budskap. Han är vårt liv, vår klippa. Han är centrum, han är fokus. Han förändras inte. Men däremot förändras allt som vi lever i. Den värld som vi är en del av. Våra liv förändras. Vår kapacitet förändras. Vår vikt förändras. Vår syn förändras. Vår hörsel. Nästan allting förändras, men Jesus förändras inte. Och det är härligt. Jag tycker ibland att varför ska allt förändras konstant? För det enda som är konstant just nu, det är förändring. Jag hörde, det kom ut en ny film som går på bio nu om Facebooks grundare. Han heter någonting mest på Zeta Sonderberg. What? Zimmermann? Zuckerberg, någonting sånt. Ja, han är en ikon idag. Facebook som han startade bara för x antal år sedan, det är inte många år sedan, vi talar om 20 år. Har 500 miljoner användare. Och nu har det kommit ut en film som beskriver hans liv. En dokumentär som är 20 år gammal. Förr så skrev man och såg man filmer om sånt som hände då långt tillbaka. Nu skriver man redan historiska dokumentärer och gör filmer om sånt som har hänt för 20 år sedan. Så ni ser att perspektiverna blir lite mindre och smalare. Och därför är det skönt att veta att Gud presenterar sig som historiens Gud. Han är inte bara i framtiden. Han är inte bara nu, utan han är också dåtid. Och jag ska läsa några verser i Uppenbarelseboken. Jag har inte det på skrinen här. Men Uppenbarelseboken beskriver det som ska hända. Och när Johannes fick den här profetian så säger han kapitel 1 och vers 4. Jag läser den andra meningen. Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. Det vill säga det finns bredd i denna underbara bild som han målar av Gud. I vers 8 säger han så här, samma kapitel. Jag är A och O, alfa och omega. Och det är den första och sista bokstäverna i det grekiska alfabetet. Han är början och slutet. Han som är och som var och som kommer, allhärskaren. Och vers 17 så säger han så här efter sin Jesusupplevelse. När jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sa. Var inte rädd. Jag är den första och den sista. Och den som lever. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Skriv nu ner vad du har sett, vad som är och vad som ska ske. Vi har i det här kapitlet på tre ställen historien, dåtiden, nutiden och det som ska komma. Och det är väldigt viktigt att vi förstår att Gud är inte bara just nu. Han har varit med förr och han har en plan för framtiden. Han har också i ditt och mitt liv, han känner allt som har varit. Han känner dina fantastiska segrar, alla de troféer du har upplevt av glädje i ditt liv. Men han känner också alla motgångar, alla misslyckanden. Han har varit med ända från tidernas begynnelse. Han är en Gud av historien. Och han är framtidens Gud. Han är nuets Gud. Och det här är kanske viktigare än någonsin att bli rotad i. För att vår postmoderna tid så delar upp allting i små sekvenser. Eftersom världen blir mer och mer som ett smörgåsbord där alla bara plockar det som känns bäst, det som upplevs bäst, så det är väldigt viktigt att förstå att historien är linjär. Det finns en början och det finns ett slut. Det finns en begynnelse där Gud sa, var det ljus, men det finns också ett slut då vi ska göra räkenskap för vårt liv. Då vi ska stå där inför honom och säga att det här var mitt liv. Så här gjorde jag, så här tänkte jag, så här ville jag leva. För mycket annat kommunicerar. Gör vad du vill. Finn din egen mening. The truth is out there. Sanningen finns någonstans där ute. Gå bara och plocka den. Forma din egen framtid som du känner, som du upplever. Och jag tror att det här är också, du ska passa in i Guds linje. In i det som han har tänkt. Du ska också hitta din plats i ett större sammanhang. Vi ska se lite på den här. Det här är bara en haltande bild, den här tidsaxeln. Men så här kan ditt och mitt liv vara. Det finns milstolpar som kommer och går. Det finns perioder, skeden som är tydligare än andra. Det finns beröringar av Gud hos dig där du kan uppleva att här och då berörde Gud mig och då och där och där. Det finns perioder då du kanske inte knappt känner av Guds närhet. Men det finns också tider av besökelseperioder. Jag kan säga att när jag var 15 år, eller egentligen 11 år, hade jag en väldigt stark besökelsetid. Jag hade bett bönen, frälsningsbönen i söndagsskolan. Min pappa var söndagsskollärare. Och det var den 18 mars. Vilket år det nu var, 11 år, räkna själv. Född 73. Det var 84. Då var det en sån här period, jag har kanske berättat det någon gång, men då var jag på ett tältmöte här i Vasa och besökte och upplevde Guds kallelse så starkt. Jag skulle ha velat riktigt gå fram då, som man gjorde verkligen på väckelsemöten. Man gick fram och ville bli frälst. Men jag satt där i bänken och skälvde, var rädd. Och det kanske inte skedde någon riktigt stor förändring just då, men vid 15 års åldern så upplevde jag på nytt en besökelsetid. När jag lät mig också besökas. Jag besökte ett läger. Egentligen mamma anmälde mig dit. Inte var jag så jätteintresserad. Men jag hamnade på kristendomsskolan. Och då fick Gud igen börja modellera, forma. Och då, efter det så, på något sätt tog mitt liv en annan kurs. Och jag tror att när du tänker på ditt liv tillbaka, så kan du tänka det här året och det där året. Just då, kanske det mötet eller den händelsen, den krisen som var betydelsefull för mig. Det valet att jag just då gjorde ett sånt beslut. Och du kommer att ha, när du ser tillbaka till din, på din historia, milstolpar som har betytt mycket för dig. Och det ska du inte förakta, för det kan vara perioder då Gud verkligen har berört dig starkt, lagt kroken i ditt hjärta. Och det kan hända att du finns med här, du har ännu inte upplevt en sån jättedjup sån här besökelsetid. Men det kommer alltid. För Gud kallar alla människor till sig. Gud knackar på vårt hjärta i olika skeden. Kanske du har varit med långa tider i en församling. Men mitt i allt kan du börja känna, nu är det dags att ta nästa steg. Nu är det dags att styra in kursen för någonting annat som komma skall. Ibland går det väldigt kurvigt. Det kan gå lite hit och dit, men det är inte heller så farligt. För Gud håller sin hand över ditt liv. Jag vill uppmuntra dig, du som finns med här. Du ska veta att när du tänker på din historia, på det som har varit, det som egentligen du aldrig får igen. För tiden som har gått, den kommer inte tillbaka. Men det betyder inte för dig att den är förlorad. Utan Gud vill använda också det som har varit för sina syften framåt. Det ska du veta, all den utbildning du har, de gåvor du har, de talanger du har, det du har lärt dig under alla år, det vill Gud bara ta i sin hand och använda för sitt rike. Det är aldrig förgäves. Du kanske tycker att jag har så mycket av min tid är bara liksom som man spolar en kassett förr i världen. Det går. Det är bara ett sorl. Det finns ingen tydlig signal. Du tycker bara det. Åren har bara gått. Men Gud vill använda allt. Till och med dina misslyckanden. Till och med dina mycket, mycket djupa kriser kan Gud använda. För Bibeln säger att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Så ingenting är förgäves. Till och med dina mörka stunder kan bli till stor välsignelse för andra människor. Till och med det du har kämpat med i decennier av vånda, av kamp, av djupa depressioner, kanske trånga passager, det kan Gud förhärliga sitt rike med. Se aldrig ner, nedvärdera aldrig det som du har gått igenom. Tacka Gud för allt och ställ riktningen framåt. Du vet, det du har i ditt bagage, det är inte bara dåligt. Det är inte bara dåligt. Du kanske har gått igenom mycket smärta. Då kan det hända att Gud kan använda det för att betjäna någon som är där just nu. Ibland dömer vi oss väldigt hårt själva. Men Gud gör inte det. Utan han vill också använda din historia för att verka i framtiden. Jag ska säga några ord också om nutiden. Vi ska uppehålla oss där idag. Lite mera. För att han är intresserad också att verka i ditt liv just nu. Det som är ditt liv idag, det jobb du har, i den situation du är i livet, kanske du har just avslutat en fas och är på väg in i en annan. Du kanske står på startsträcket inför en helt ny period i ditt liv. Du funderar, vad ska hända? Allting är möjligt. Du har liksom nollställt dig. Alla alternativ är fortfarande öppna. Eller du kanske just har skuldsatt dig. Och tänker, jag har 20 år kvar av hårt slit innan jag är igenom. Du kanske har alla stora val framför dig. Du ska veta att Gud är intresserad av att verka just nu. Att leda dig där du är nu. Han är inte bara historiens Gud. Han presenterar inte sig bara som Abraham, Isak och Jakobs Gud. Utan när han kommer till Mose så säger han att jag är. Det är hans namn. Jag är just nu. Och där är det väldigt viktigt hur du ger respons. Nej, Gud, du är min framtid. Jag är inte så intresserad. Eller så lever man bara i det som har varit. Allt var bättre förr. Tänk förr. När Gud berörde mig. Tänk när jag var ny i tron. Tänk. Om man har någon gång, någonstans kanske fastnat i saker som har skett. Jag vill speciellt ge dig en liten hälsning idag. Som ofta kommer tillbaka till dina misslyckanden. Du har till och med svårt att se Gud använda dig idag. För att det är så färgat av det som har hänt. Men Gud kan lösa dig. Gud vill gripa in just nu. I din personlighet. In och lösa upp de knutar där det har gått i lås. Han ingriper alltid just nu. Det här är hans sätt att presentera sig. Jag är. Han är vid din sida just nu. Han vet precis din situation, ditt bankkonto har han läst av. Han har läst dina känslor. Han har läst av dina drömmar. Och han är redo att backa upp dig. Han är redo att bana vägen för dig. Han är redo att öppna nya dörrar för dig. Han är redo att ge vad ditt hjärta begär. För att han vill agera just nu. Vi har ofta två olika ytterligheter. Jag ska försöka med en bild här beskriva ett dilemma, en problematik som finns ibland hos både dig och mig som hindrar oss från att gå vidare. Och den här bilden är på det sättet, talar om egentligen två olika människotyper, två olika tänkesätt som ibland behöver varandra. De behöver varandra. Vi har rationalisterna här till vänster. Vad är en rationalist? Vi skulle lika bra kunna säga en teknokrat. En människa som är väldigt teknisk, som är väldigt rationell i sitt tänkande. Älskar strukturer, ordning och reda. Och älskar att det ska liksom fungera bra. Som gärna skulle ha haft de här blommorna på plats här idag. Men nu har de hamnat där och det kan vara andens ledning, tycker spiritualisterna. Kreativt. Och faktum är det. Om vi bara arbetar hårt så kommer det nog att gå vägen. Det är en lätt sån här, den här strävsamheten som lätt finns i vår kultur. Man brukar säga att Luther sitter på vår axel. Vi älskar arbete, hårt knegande. Och bara vi liksom gör vårt så kommer nog sen Gud att välsigna oss. Bara vi sliter och gör allt så kommer himlen att öppna sig. Nåväl, troget, tryggt, långsiktigt, uthålligt arbete. Det är sån här ledord för människor som gärna orienterar sig mot den rationella. Bara vi skapar god struktur kring en församling så då kommer nog Gud med sin helige ande och närvaro. En rationalist kanske tänker så här, vi behöver inte planera gudstjänsterna så mycket. Vi behöver ingen mötesordning. Medan spiritualisterna säger så, vi behöver ingen mötesordning utan vi låter bara anden leda. Rationalisten säger att det ska vara en ordning. Vi behöver veta vad som händer. Inget överraskande för mig inte här. Och jag har träffat på så många människor som kanske i våra sammanhang ligger mera åt den här sidan. Där man anser att Gud leder allting. Vi behöver inte göra så mycket. Bara vi ber mer så kommer det allt att bli bra. Bara vi fastar och ber så kommer himlen att öppna sig och så löser sig de största knutarna i mitt liv. Bara jag möter Jesus framme i förbönen så kommer mitt liv att alla pusselbitarna falla på plats. Och jag raljerar inte med det, för jag kan säga att ibland faller alla pusselbitar på plats när du möter Gud. Du kan gå i terapi och hålla på med själavård i åratal. Och ingenting speciellt händer. Men du kan möta Jesus och den helige ande. Och på ett ögonblick så känner du att bördan lämnar dig. Men faktum är det att det är inte det ena eller det andra. Det är väldigt viktigt när vi formar vår framtid. Vi ska komma till det nästa gång. Men framtiden har väldigt mycket att göra med hur du tänker idag. Hur du formar nuet. Hur du tar till dig saker just nu i ditt liv. Och om du bara skyller allting på Gud så kommer du inte ta ansvar för någonting. Själv. Och jag ber Herren om en fru i mitt liv. Och du sitter där hemma och ber. Och jag har sagt, din fru kommer inte att stå här en vacker dag och ringa på dörren. Och presentera sig som bönesvaret. Herren har lett mig hit. Eller du sitter och funderar. Du har inga pengar. Du har inget jobb. Och du sitter där hemma och ber. Gud, ge mig ett jobb, ge mig ett jobb, ge mig ett jobb, ge mig ett jobb, Herre. Sänd pengar, sänd pengar, sänd pengar. Du behöver röra dig i den här riktningen. Klä på jackan, skorna, handskarna, mössan, borsta tänderna. Gå ut och sök jobb. Gå till företagen och säg, here am I. Bjud ut dig själv. Kan Gud öppna lite dörrar för dig? Det krävs någonting av dig själv. Ofta när Gud ska göra någonting i ditt och mitt liv så krävs det en handling av mig själv. Vet ni att när Jesus gjorde mirakler i Bibeln så han hade alltid människor att göra saker. Gå och doppa dig, Naaman. Gå och doppa dig i floden. Profeten sa det. Varför skulle jag doppa mig? Stig upp och ta din bädd och gå hem. Stig ut ur båten, Petrus. Det krävs en samverkan. Vet, vi kan be oss gula och blåa på våra knän. Men ingenting händer om inte du rör dig i riktning mot människorna. Därför älskar jag det som dessa gamla väckelseförkunnare säger. När du ber så kan till och med Gud låta dig själv bli bönesvaret. När du börjar be för andra människors behov så kan Gud mitt i allt säga åt dig. Gå och möt den här människans behov. Och då är det viktigt att säga, nej Herre, min kallelse är bönen. Jag går knävägen, det är min väg. Men Gud säger, stig upp och gå och betjäna människor. Den här överandligheten finns lite här och lite där. En vacker dag kommer allt att bli bra. Vi bara litar på Gud. Och speciellt när det gäller helande. Människor som är sjuka i sin kropp. Kanske tänker jag ska lita på Gud nu. Om man lider och har smärta. Gud ska gripa in i mitt liv. Jag brukar säga så här. Gå till doktorn. Han hjälper också. Ta en huvudvärkstablett. Det hjälper åtminstone direkt. Vet ni att vi behöver använda båda. Den vänstra hjärnhalvan styr högra sidan av kroppen. Och den vänstra, den högra, vad blir det nu? Den vänstra styr högra och den högra styr vänstra. Och den ena sidan av kroppen är mera inriktad åt ett håll, det rationella, den andra är mera konstnärlig. Det är precis som någonstans i skapelsen finns de här polerna. Karrarna dras till kvinnor och kvinnorna dras till karrar. Det är nedlagt i skapelsen. Det finns en attraktion. Det är som en magnet. Minus dras till plus. Och jag älskar det här bibelordet. För när det blev problem i apostlagärningarna. Och man inte riktigt kom till rätta med judendomen kontra den nya kyrkans frammarsch. Och folk undrar, ska vi omskära alla hedningar också när de har kommit till tro? Och vad får de äta? Ska de äta kött eller ska de äta kött som offras till avgudar? Och det var mycket sådana här praktiska frågor. Då samlas ledarna, alla apostlar samlas i Jerusalem. Och så sitter man och diskuterar. Och det här kallas för apostlamötet i Jerusalem. Och det här var 50-51 efter Kristus. Och då sitter man och diskuterar. Paulus var där och Petrus och alla de äldste. Och så kommer svaret här i vers 28 i kapitel 15. Den heliga anden och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande efter givliga krav. Och så säger man då vad man kom till. Och det här gillar jag. Det finns en samverkan mellan den heliga andes inflytande i ditt och mitt liv och det vi själv beslutar om. Gud är inte sån. Ibland att ska jag vad ska jag bli när jag blir stor? Du kan egentligen bli vad du vill. Bara du lever nära Jesus. Bara du tar med Jesus in i allt i ditt liv. Det är ingen skillnad om du blir en sjuksköterska eller lokchaufför eller lärare. Eller ingenjör. Det finns ju många sådana här i vårt energikluster samhälle. Bara du har Jesus med dig i allt. Gud vill komma in i ditt liv. Jag och den heliga ande. Den heliga ande och du. Gör inte så jättekomplicerat. Han verkar i vilja och gärning. I det som är du. I din egen vilja. I det du innerst inne vill och längtar efter. Där verkar Gud. Jag menar, Gud är inte statisk, att han på det sättet, om inte du hittar rätt så blir det liksom krock mellan dig och Gud. Utan han tycker, fine, den fria viljan som Julia talar om. Vill du, så vill Gud, bara det är linje med Guds ord. Jag menar, Gud talar ju inte dig att öppna en stripp. Tisbar i Vasa stad. Någonstans finns ju gränsen. Men Herren vill använda dina gåvor. Vill bruka dig. Vill använda din historia. För sina syften. Vi och den heliga ande. Eller snarare tvärtom. Den heliga ande och vi. Har beslutat. Vi ska avsluta. Med att gå till domarboken. Sen kommer vi att ta en break och fortsätta. Jag ska tala om framtiden nästa gång. För det är det som är intressant. Hur formar vi vår framtid? Och vad krävs av mig att kunna också vara med och forma framtiden som Gud vill ha den? Jag tycker det är spännande saker att fundera på. Domarboken 6 talas om Gideon. Jag ska läsa några, enkla verser och förklara ett sammanhang. Israeliterna gjorde det som var ont i Herrens ögon. Domarboken 6 och framåt. Vers 1. Sen gav Herren dem i midjaniternas våld. I 7 år och de förtryckte Israel. För att undkomma dem tog israeliterna till sin tillflykt i bergen och grottorna. Och när de planterade och sådde så skövla midjaniten. De kom och bara ryckte upp allt samman. Allt vad de gjorde, allt vad de investerade, det bara skövlades. De jobbar faktiskt i motvind om vi säger så. Men de hade lämnat Gud. De var i grottorna. Och mitt i sin nöd och i sin förtvivlan så började de ropa till Gud. Man kommer tillbaka till Gud. Och så säger Herren genom en profet. När de börjar klaga och ropa så sänder Gud en profet med ett budskap. Så säger Herren, Israels Gud. Det var jag som förde er ut ur Egypten. Förde er ut ur slavlägret. Jag räddade er från Egypten och från alla andra folk som förtryckte er. Jag drev undan dem för er och gav er deras land. Och jag sa till er, jag är Herren er Gud. Ni får inte dyrka de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade inte på mig. Nåväl, när profeten kom så kopplade han historien in. Du behöver veta varifrån du kommer. Du behöver veta att jag är historiens Gud. Att jag har gjort någonting tidigare. Glöm inte det. Och det här vill jag också säga till er. Glöm inte varifrån ni har kommit. Glöm inte att vi alla har varit syndare. Långt borta från Gud. Men Gud älskar oss. Så profeten ville återknyta dem till deras identitet. Det var de var. Var de kom från. De hade fallit av ifrån det. Och sen kommer Herrens ängel till Gideon. Han stod och tröskade vete i vinpressen. Och mitt i allt visade sig en Herrens ängel och sa: Gideon, Herren är med dig, du tappre krigare. Jag kan säga att han kände nog inte sig som en tapper krigare. De hade gått igenom misslyckan. De hade gått igenom allt som bara var jobbigt och besvärligt. Förtryckta, utelämnade. Och så kommer budskapet. Var vi gott mod, du tappre krigare. Så att Gud vill att vi ska verkligen få tag i vår rätta identitet. Som kristna, som troende, som Guds folk. Kanske till och med som vår etniska folkgrupp som vi är. Gud vill inte utplåna din etnicitet. Jag ska ta det också. Men jag, till exempel pastorsakademin nu. När vi är med 25 finlandssvenska tillsammans med 370, 80, 90 stycken andra. Det gör väldigt gott för oss att koppla ihop med någonting som är lite större. Vi kommer från samma familj. Vi har inte haft så mycket kontakt. Men nu igen så känner vi att vi kopplar samman. Vi är också lite som Gideon här i Svensk-Finland. Att vi är, han har ju en fin beskrivning på vad han var. Det är ju väldigt sorgligt. Han säger så här: min ett är den ringaste i Manasse. Och jag själv är den yngste i min familj. Så att han var liksom minoriteten i minoriteten i minoritetens minoritet. Vet du att du är också det, oavsett om du vill eller inte. Du är en minoritet kanske som svensktalande i Finland eller engelsktalande i Finland. Det finns andra här givetvis. Vi är troende. I den troende skara så är vi andefyllda. Det är väldigt viktigt att du vet att du är en tapper stridsman. Att du inte börjar se på omständigheterna allt för mycket. att du har fått någonting. Det finns någonting i dig som kan förändra framtiden. Det är inte ute, det har ingenting att göra var du är född. Det har ingenting att göra vilken familj du är, i vilken stam, i vilken DNA eller blodgrupp du har. Det handlar inte om det. Du är en krigare i Guds armé. Du kan göra en skillnad. Det är det budskapet Gud ville ge till Israels folk. För de hade hamnat i grottorna av olika orsaker. Men de kom ur grottorna. Och det är det vi ska se på nästa gång. Jag tycker det här är en stark bild. Det kom en kille fram. Jag satt och drack kvällste på pastorsakademin. Helt okänd pastor kom fram till mig och sa att jag upplever att ni från Svensk Finland är som Gideon. Gud ska använda er. Gud kommer att bruka er. Gud kommer att använda er att bli till en välsignelse. Det som Gud gör hos er i er nation, det kommer att gå ut över andra länder. Ni behöver tro på er själva. Det finns någonting mycket mer hos er. Och jag kände det där budskapet som vill jag ge till er idag. Som han gav. För jag kände det var inte bara till mig. Utan det finns någonting hos dig. Se inte ner på det du har fått. Nedvärdera inte din historia. Låt inte det som du har varit med om bara skymma sikten för vad som komma skall. Gud vill att du ska bli en verklig tapper stridsman och kvinna i Guds underbara armé, i hans familj. Du är en viktig del, du är en väsentlig del. Och det här är förutsättningen för att vi ska kunna ta framtiden an på det sätt som Gud vill. Är du desillusionerad, förvirrad, ser ner på dig själv eller är övermodig, så kommer det att påverka din framtid. För som du ser på dig själv idag, så kommer du att forma din framtid. Jag ska säga det en gång till. Det är det sista jag säger. Så som du ser på dig själv idag, så kommer du att forma din framtid.